Nu står vi här på bokmässan igen. 2018 är detta, 2018 års upplaga av bokmässan. Och då brukar vi ha lite föredrag. Och just nu har vi lyssnat på Kristina Lundgren om en journalist som levde för 100 år sedan som hette Tora Garm. Vem är Tora Garm?
Tora Garm var en ung kvinnlig journalist som just för 100 år sedan, 1918, mer eller mindre förklädd till frälsningssoldat, så följde hon med en grupp frälsningsofficerare som skulle få åka in i Petrograd, det vill säga Leningrad eller Sankt Petersburg, vilket man föredrar. På hösten 1917 så hade ju den stora revolutionen utbrutit där. Och hon fick själv idén, presenterade på ett morgonmöte för Zweigbergk och Anton Carlgren. Vore det inte väldigt bra om jag kunde följa med de här frälsningsofficerarna? Så var en månad i Petrograd och skriva och berätta om hur det var. Ja, efter några någon minuts betänketid nickar herrarna och sa, kör vi, gör så.
Hon var en sorts vallraffare redan på den tiden.
Redan på den tiden.
Fanns egentligen.
Ja. Och sen så blir det då en... Jag tror att det blir en 12 reportage i DN om denna månad i Petrograd. Där hon har viss hjälp av Zeta Höglund som då hade blivit, han var väl ordförande tror jag, utbrytningen ur Socialdemokraternas parti, svenska, ja det som skulle bli kommunistpartiet så småningom. Och han var ju redaktör för Stormklockan. Så att han introducerade henne till viss del, men man förstår ju också när man läser hennes reportage att hon mycket väl tog sig fram på egen hand. För hon träffade alltså Lenin. Hon träffade Lenins hustru Krupskaja. Hon var på deras kontor i det här Smolny-klostret som ju blev bolsjevikernas högkvarter. Hon träffade Kollontaj, Lunacharsky, allihopa. Men framförallt är hon ute i staden och beskriver livet. Och det gör hon mycket tack vare att hon har ju kastat av sig frälsningssoldatshatten då, så fort hon hade kommit in i Petrograd. Hon rapporterade också mycket, och kanske framförallt det som är läsvärt egentligen, det är ju hur livet var ute på gatorna och i hemmen i Petrograd under de här. Det är ju vinter och snödrivor och det är svält och hunger och så vidare. Därför att hon bor hos ett bolsjevikpar som under hösten hade de knutit kontakt med dem på så vis att när Lenin får genom Stockholm på hösten, det är den här berömda resan när han stannar till och köper en kavaj på pub och sitter på skrivbord på KB och så vidare. Han hade ju ett 30-tal kamrater med sig, och de hade ju inte gått om pengar, så de bodde inte på hotell utan de var inkvarterade i Siverska kasernen, ett stort gammalt liksom, ja, i princip fattighus på Stockholm. Tora Garm var där för att intervjua några och tyckte det var så eländigt, de ville knappt orka eller prata med henne, så att hon gick hem till sin egen mor. Hon och modern bodde nämligen i DN i Stockholm sen hon började på DN 1914, och föreslår att några av dem kan väl få bo hos oss de här någon vecka eller någonting. Så att så skedde, en bolsjevik eller möjligen några fler bodde hos Tora Garm och hennes mor, och när Tora kommer till Petrograd så ber hon att få bo hos bolsjeviken som nu är lyckligt gift. Och det får hon göra och får alltså en väldig inblick i vardagen.
Hon bodde där hela månaden.
Hela månaden, ja. Hon gör några utflykter ut på landet också, konstnären Ilja Repin till hans, och hela tiden är det ju liksom bara det här att förflytta sig. Hon har ju blivit tillsagd att det egentligen inte går så mycket ute på gatorna för det är livsfarligt, det är krypskyttar överallt, men samtidigt, jag menar, spårvagnarna fungerar ju inte och tågen ännu mindre.
Men hon tog sig in alltså, ja, så som en ibland
måste
göra,
kan man säga.
Ja, ja. Och jobbade som journalist. Ja. Hade hon varit journalist hade hon aldrig kommit in.
Nej, det hade hon inte. Hon blir ju mycket berömd för detta, både i den svenska pressen och utländska pressen. Men Zeta Höglund, som hade då varit hennes medresenär kan vi säga, han klagade för han tyckte att hon var alldeles för kritisk och för okunnig. Han hade väl tänkt sig några djupsinniga politiska analyser om förbättringarna och så vidare. Men i och med Zeta Höglund, för han skrev faktiskt ett öppet brev som DN publicerar. Det tycker man ju var lite taskigt mot deras egen reporter. Men det fanns säkert både avundsjuka och tankar kring vad som var lämpligt för en ung kvinnlig reporter. För det blir liksom inte något mer av den typen av reportage. Utan hon får återgå till de vanliga scennotiserna, skriva torgronden om priserna på torget och sånt här. Så att på hösten så blir hon, går hon över till Veckojournalen. Och Veckojournalen var ju då, alltså de satsade ju mycket, det var ju svartvitt, men ju mycket bildmaterial. Och jämfört med vad vi nu tänker på det som är sånt här liksom glassigt, som ju sedan blev mer och mer. Men det var ju också, jag menar, under andra världskriget så var det ju den antifascistiska veckotidningen. Och här under första världskriget så betraktar man liksom alla, inklusive den ryska revolutionen, detta är en nyhet, den måste vi skriva om. Så att hon... Hon får åka till Berlin för Veckojournalens räkning, rapporterar om Spartakistupproret, novemberupproret, novemberkriget. Men sen på våren så går hon över till Stockholms Dagblad, som ju var en eftermiddagstidning, kvällstidning. Och för dem får hon åka till Estland, skriver om frihetskriget där. Och hon är i England och Skottland, där är det ju inga revolutioner just då.
Island.
Island, ja. Hon får, det hade ju inrättats ett stipendium för de kvinnliga journalisterna i Publicistklubben på 10-talet. Och 1921 så får hon detta stipendium för att resa till Island och bland annat studera kvinnorörelsen på Island. Det är lite häftigt, 1921. Vi hade ju precis fått rösträtt här. Och det ska jag väl tillägga att man ser inte hennes namn i de väldigt aktiva inom kvinnorörelsen, men som i likhet med de flesta av hennes kvinnliga kollegor inom journalistiken så skriver hon ju väldigt mycket om alla rösträttsmöten och sådana här saker under tiden.
Men sen lägger hon av. Hon gifter sig, blir hemma.
Ja, tyvärr alldeles för tidigt. Och det beror väl delvis på, hade hon varit kvar i Stockholm så hade det väl i någon mening varit lättare för henne att fortsätta vara yrkesverksam. Men hon gifte sig med en läkare, Philip Fex, så det är där hon får sitt andra efternamn. 1921 eller 22 är väl det. Och han blir stadsläkare i Söderhamn. Det är en ganska hög befattning. Och då har 1924 eller 25. Och då har de också fått ett tvillingbarn, ett tvillingpar, där det ena barnet är ganska gravt utvecklingsstört. Så att det tog nog väldigt mycket kraft och energi. Det kommer fler barn i familjen. Men hon blir doktorinnan och hemmafru. Men hon skriver lite smått i Söderhamnskuriren. Och lite i för Veckojournalen och DN och sporadiskt. Men framförallt tycker jag det är roligt för om man läser i Söderhamnskuriren så där skannar över som man kan göra nu i vårt digitaliserade tid. Så ser man att hon är ute i trakten och håller föredrag om sina reportageresor.
Och vill man veta mer om Tora Garme, så...
Ja, så finns det faktiskt en helt fantastisk möjlighet att höra henne själv i 45 minuter berätta om den här resan till Petrograd. 1965 så blir hon, det heter intervju, men hon berättar alltså, men då är hon ju själv långt över 70. Hon berättar oerhört klart och alert och med stor självbildnori och distans över denna resa. Och det kan man fortfarande plocka upp i SRs minnen, öppet arkiv.
Ska se om vi kan hitta en länk och lägga ut även på vår hemsida, precis som det här.
Det vore bra.
Men Tora Garm var en oförvägen, en djärv kvinna får man säga. Hon var ju väldigt ung när hon var journalist egentligen.
Hon var väldigt orädd och jag menar, som hon skriver i någon, för hon blev ju intervjuad kring när det var 20-30 år efter revolutionen och sånt där som en tidig. Och då beskriver hon ju som att, ja, jag fick den här idén, eller så här skriver hon på ett ställe. Till min förvåning hörde jag mig själv säga vid morgonmötet, vore det inte en bra idé om jag följde med en grupp frälsningssoldater till Petrograd för att beskriva för våra läsare hur det är att leva där. Och efter någon halv minuts betänketid så säger Otto von Zweigbergk och Anton Carlgren att ja, det vore väl jättebra. Vi betalar resan. Och 3 dagar efter så är hon på väg. Förklädd till frälsningssoldater.